Ja, idag är det den 20 november 1978 och vi sitter här uppe i Kvarntorpet. Vi, det är Hilding Engströmer och jag, Torsten Rolf. Vi har hälsat på hos Anders Sten som är infödd Gustavsbergare och som vi hoppas ska kunna berätta någonting för oss om Gustavsberg under hans tid. Och min första fråga är naturligtvis då, du är född i Gustavsberg, Anders, det stämmer?
Ja, Torsten, det stämmer. Jag är född 1899, jag är född således på 1800-talet. Det är det enda man har skryta över numera. Och jag är född i Skuggan. Och sen flyttade vi till Mariagatan 5 där uppe, bland tallarna som låg nära som ligger nära Bergsgatan. Och sen från Mariagatan 1904 flyttade vi till, som du sa, upp i Höjdgatan. Det mittaste, mitt i gatan där byggde de första huset. Snett emot där Weimark bor nu. Och där bodde jag väl då, där gick jag i skolan så gott som hela tiden. Och sedan, samma år jag slutade i folkskolan så ramlade vi ner för berget, för den där stora sten du vet som är där, och ner i trädgården till Forsberg. Han är
verkmästare Forsberg.
Verkmästare Forsberg, ja. Och genom att vi var en mycket stor familj, ett stort stenrös kan man säga, så hade min far chans att få den där lägenheten.
Får jag fråga då, vad hette din mor som flicka och var härstammade hon ifrån och var din far också född här?
Ja, eftersom du frågar om mor först, vilket också kan ligga nära till hjärtat. Hon var född ut på Nämndö, på Mörtö. Och hennes far, ja, han var skärgårdsbonde, fiskare, lite jordbruk. Och jag vet att han arrenderade torpet här nere vid Lemsaga en tid, ungefär när det kunde vara. Min mor var väl 15 år. Ja, det var väl någon gång i början på 80-talet. Och han gjorde väl kanske dagsverken där på Lemsaga gård också, eller om han betalade arrende på annat sätt. Och sedan hade väl min far något arbete här i Gustavsberg. Jag undrar om inte hon var på apoteket. Och där träffade min far henne i Gustavsberg. Min far, han är född i Stockholm på Söder. Så var en äkta södergräb som kom hit. Han var ganska ung. Jag tror inte han var men 21 år. Och vad jag har hört så var han med där, gick livligt och glatt till väga. Fast han sedan tog det lite lugnare. Så min far och min mor, de tillhörde missionsförsamlingen. Det kanske du känner till. Och kan jag säga, vi var ju många. Vi var ju 11 syskon om alla hade fått levt. Men det trappade väl av lite i de låga åldrarna. Men vi är 7 syskon. Eller vi var 7 syskon som levde ända fram nu mot början på 70-talet. Och det var 6 pojkar och en flicka, min syster Lisa, som är gift med Sven Lorang.
Du, när du började i skolan, det var då Ekedalsskolan. Kan du berätta lite om hur dåtidens skola såg ut och vad det var för lärare och hur många ni var i klassen ungefär?
Ja, jag skulle väl tro att vi var väl en mellan 25-30 i klassen. Jag vet, det året jag började i skolan, som man sa, småskolan då. Då var det nog dubblerad ett tag. För vi var inte så stor klass första året. Det var en fröken Frida München hette hon, som var här tillfälligt. Men sedan så gick klassen ihop igen och då var det fröken Blombersson som höll i trådarna. Och jag kan säga, skolan, det gick väl bra. Men det var väl något pinsamt ibland. Det de talar om Haga, och man ska mer och mer gå ifrån det. Det förekom faktiskt aga en gång som var ganska otrevligt, när ett par flickor fick lägga upp baken och fick stryk ut av björkris utav Lagerström, eller om det var direktör Österlund, musikdirektören, som även var lärare, och för de hade skilde pengar hemma eller någonting i den stilen. Och det var väl inte så roligt, men då samlades hela skolan runt det där spektaklet. Man öppnade dörrarna från en skolsal och vi stod i tamburen och såg in där. Och det var först, prästen var ju uppe också naturligtvis, Norman. Och vi tyckte väl det där var ett spektakel. Och egentligen hade de grät, men sen skrattade de när de kom ut. För de tyckte väl det där gjorde väl inte så ont. De tog väl inte så hårt. Men vi gick det väl bra i skolan. Jag hade ju nära, vi bodde då i Höggatan 3 tror jag det hette, mitt på kullen där. Så sprang... Är det 7 där? Då sprang man förbi höjden där, hoppade över det där öppna utfallsdiket. Det kanske du kommer ihåg, Hilding?
Ja,
slasklådar och allting sprang man förbi. Ja. Och man hade väl en smörgås med sig också ibland.
Du, var din far var ju byggmästare, som jag kommer ihåg. Alltså han, kan man säga, han skötte... fabrikens byggnadsverksamhet och såg till att det fungerade. Alltså, började han redan på det jobbet eller fick han det jobbet senare?
Han kom hit, han hade pluggade på aftonskolan på Hötorget, liksom även jag gjorde en gång i tiden. Men, och han kom hit och fick anställning, och då var han med och murade. Han var specialutlärd på mureri. Så han hade, jag har sett på hans ritningar det valv som han har slagit på papper, och jag har sett också de valv han har slagit i fabriken. Och om ni tittar på vattenverket, hur det är murat så, med sin krenelering och andra hus och där. Och han hade väl det som specialitet att mura ugnar också. Och då fick han konstruera själv. Det var väl så ganska länge här i, under den Odelbergska regimen, att de fick göra, jobba och konstruera, och de fick väl lite impulser. Ingenjör Odelberg for till England ibland och hade väl några nya idéer med sig. Sen kom han hem, och vad det gällde ugnar och ugnskonstruktioner fick min far klara av. Och jag fick också den äran att så småningom klara av de första monteringarna på elektriska ugnar.
Ja, just det. Nu har vi kommit fram till att som alla grabbar i Gustavsberg, eller alla barn, så hade du, liksom Hilding och jag också, arbete så att säga från tillverkningsstadiet. Vi var garanterade arbete efter skolan. Och det var bara att se till att man fick så bra arbete som man kunde. Du var ju privilegierad så tillvida att du kom in på den så kallade montörverkstaden, eller som vi säger sedermera elverkstaden, vilket ju måste ha känts väldigt stimulerande och intressant.
Ja, jag ska väl kanske ta allra första början, så kom jag in på slöjskolan, eller snickarverkstaden som jag säger nu. Jag hade väl tydligen bra tumme med slöjläraren Emil Eriksson. Och jag hade det högsta betyg man kan få. Jag hade stora A i slöjd. Och ändå tror jag inte att jag var skickligast i att forma till trebitarna. Men där var jag väl ett år tillsammans med Kalle Bergman, Oskar Fredriksson och Martin Lett. Och Hugo Karlsson. Och där fick jag ju handlanga och hjälpa dem med vid maskinerna. Men sen en dag så kom... brukspatron, han åkte alltid förbi där han hade kusken, körde runt ett varv, och då skulle ju naturligtvis Eriksson, slöjdläraren, han skulle passa då så han kunde tala om hur det inte var. Och då frågade han jo, sa han, de stammar ju lite som du vet sådär, har Sten någon pojk här, sa han. Ja, det har han. Hur den är han då? Jo, han sköter sig bra, så jag har ingenting att klaga. Men det var ju snöpligt så till vidare för Eriksson, för han sa, skicka ner honom till montörverkstaden imorgon. Han ska börja där. På det viset kom jag dit ner på elverkstaden. Och det var inte, han kunde ju, han protesterade, men det han bara sa åt kusken, kör. Och jag gick ner.
På den tiden så var det ju så att vi hade ju liksom börjat med el, kan man säga, Gustavsberg, i varje fall vad samhället beträffar. Hur var det i fabriken? Var det genomelektrifierat allting? Och kan du berätta lite om det fina elverk som Axel Odelbergs startade på Kattholmen?
Ja, det finns mycket att berätta där. Jag har skrivit en artikel för många herrans år sedan i Gustavsbergaren. Och jag vet själv inte om jag har någon gammal Gustavsbergare kvar, men där står det ingående hur elförsörjningen började. Men det allra äldsta, det var ju med en dynamo, som man kallar på den sidan, en liten likströmsgenerator som drevs av en ångmaskin nere vid mekaniska verkstaden. Och den levererade ström över en luftledning till Farsta slott. Den luftledningen fanns inte kvar när jag började 1913-14. Men däremot så är den fina instrumenttavlan kvar, förmodligen. Jag undrar mig till Hilding, jag fotograferade den. Nej, i Farsta slott. För det första, för han hade elförsörjning där. Men det där har varit av mindre betydelse. Däremot så hade de då, från det verket, de har gjort på 1800-talets slut, så hade man dragit upp några ljuspunkter till fabriken. Men när jag började för övrigt så fanns ju Kattholmen, den byggdes ju 1905. Där var det två stycken turbiner. En på 250 hästar och en på 500 hästar. Man sa ju hästkrafter då, man säger kilowatt nu. Och där var det ju tre ångpannor, rörångpannor, som stod uppställda. Och det var en mycket modern och fin anläggning. Det var väl projekterad utav elektriska prövningsanstalten. Och elektriska prövningsanstalten, där ingick professor Rosander, även släkt till Odelbergarna. Och han bodde ju ute på Täckeödde, som ni känner till, pojkar. Men den där anläggningen, den var i bruk och gick att köra, samköra med en anläggning inne i fabriken som kallades Nya Maskin. Vi talar inte om den där ångmaskinen i mekaniska länge, för den drog bara hand om borrmaskinerna och slipstenar. Utan de där fasades ihop. Och deras gångtid, det var ifrån 6 på morgon och till 6:30 på kvällen. Och sen stod den stilla på lördagarna från eftermiddagen och fram till måndag morgon. Det enda de hade då att tillgodose sig med elljus, det var för att ge kyrkan, installerades när den byggdes, med elektrisk ström. Och de fick det över ett batteri som är uppställt på Kattholmen, som slogs på då efter 6:30 och funktionerade så. Och på den tiden, 1914, när jag kom ner, det som var elektrifierat, om vi, det är kanske lättast att tala om, så är det ju det som var i samhället. Det var ju kyrkan, Strandvik, Farstavik och Farsta naturligtvis. Där var det, och Ladugården. Och stallet hade man lite mindre anläggningar. Sen tror jag inte var någon mer ute. Men när kriget kom, så 1914, men 1718, då gjorde man, drog man in till Lekabostaden, till Värdshuset och till en bio på, till Folkparkens biograf. Elström ifrån Lekabostaden drog man ner ledningen. Det kanske ni kommer ihåg också. Men det kanske inte så gott, minnas så långt. Det där var i små mått i alla fall. Men det stora, det kom ju sedan 1919-18. Det var ju projekterat att anslutas till Älvkarleby kraftverk. Och det var ju ett väldigt uppsving, väldigt snabbt. Vi montörer blev då utskickade delvis på samhället och började installera där. Vi började i Värmdögatan och Grinslögatan, och sen gick upp Höjgatan, Sjöhusgatan, Stenhusen och söderöver sedan. Så samhället, det tog väl nog 5-6 år innan det var helt installerat.
Vem var chef på elavdelningen på den tiden?
Elavdelningen var Anton Blomberg. Han var en mycket tyst och lugn, trevlig man och kunnig. Han var även mekanisk kunnig. Som ni vet, på montörverkstaden så var det även mycket mekaniskt där, mycket och mycket. Men den mekaniska verkstaden gjorde de stora reparationerna, de stora maskinerna. Men vi gjorde verktyg till nabbstansar och till nabbmaskiner. Det var Törngren, den äldre, som var en väldigt skicklig mekaniker som höll på med det. Och sedan gjorde vi väl svärvade vi kopparrullar till tryckmaskinerna.
Du, Blom, stansarna, du vet, som vi slår med nu. När jag började jobba 1931 i fabriken så slog vi dem på samma sätt som idag, och de servades också från montörverkstaden. När du började, var det samma stansar igång eller fanns det någon annan teknik att göra blommor på?
Det var en handklove som satt på en trebänka, och i de där själva matriserna i dem var det elektriska element upplindade på glimmer. Även försökte man med på asbest, men med glimmer var det hållfast alltså. Och de elementråden bestod första tiden utav platina. Så det var platina, trots det var mycket noggrann att man tog reda på att ändra en liten bit på några centimeter, och skrotet skulle ju lämnas in om det var något sådant. Och det var ju för oss då, säkert när man började på elavdelningen, först fick man ju vara med en kille. Men genom att kriget kom så fanns det ju inget elmaterial 1914. Vad fick man göra då? Man fick riva i skrothögar och leta reda på berör för såna här kablar som det är nu. Det fanns ju inte då annat än jordkablar, användes ju med bly och papper för isolering. Och sen fick man ta reda på såna här korta ledningsstumpar. Jag kommer ihåg när vi skulle, de hade fotogenlys i nya verkstaden, det kommer ni ihåg vad det var, den stora byggnaden. Och då var det ju svårt om fotogenen också. Och då fick vi i alla fall lägga upp en ramp med några stycken lampor i taket där över formbänkarna, så att de skulle se och forma. Det var, men sen var det ju en väldig fart på det där när kriget var slut.
Vad roade man sig med om kvällarna? Det var ju visserligen arbetstiden lång, men det var ju inte bara arbete. Det var, roar man sig med om kvällarna? Sparkar du fotboll och idrotta, eller var det på teater och så vidare? Kan du berätta lite om det?
Ja, vad man kan komma ihåg mest så var det väl det att när man slutade i skolan på kvällarna eller på eftermiddagarna, då gick man ner till vilan och sparkade boll i Bleksäng lite. Där kanske inte man fick vara med de stora grabbarna i början. Men i vilan där hade vi en förening som hette Örnen. Det var Joj Gustafsson, Gärring, Gunnar Hedberg och jag, och hette han Nordqvist. Jag kommer inte ihåg vad han hette i förnamn, men det var de var flera pojkar. Och så var några stycken grabbar i Grinstogatan och där i Värmdögatan som var med i den där. Och min bror Erik var med, han var ju mest intresserad av idrott. Han var väldigt duktig på det där. Han var ett par år äldre än mig. Men sen kom kriget istället till väldigt mycket trassel. Både vad det gällde studier och fritiden. Jag kommer ihåg, jag skulle ju lära mig spela piano. Och jag fick ju ta en ljusstump med mig och gå till Kalle Bergman och sätta ljushålan på pianot. Så om jag vet inte om det var ljusna som tog slut eller om det var intresset, men det var väl inte så mycket med det där. Och sedan var det väl så med idrotten med. det var ju ganska hårt, det var ont om mat. Det var ju mycket
sämre. Det fanns ingen kraft att ha så mycket fysisk aktivitet.
Nej. Och sedan var det att jag kom in i ett sånt yrke där det krävdes, trots att man inte var så gammal, att man skulle jobba över på lördag och söndag. För att på verkstäderna skulle göras om då på veckohelgerna. Och alltid kunde man göra någon nytta. Det var när man var fram till 1918. Men jag var väldigt nyfiken när jag kom till elavdelningen. Där trivdes jag ju väldigt bra och började plugga. Så att jag gick på söndags aftonskola på Hötorget. Och det gjorde jag i många år. Sen köpte jag en liten Citroën, en 3-sitsig. Och den får min bror Bertil och jag om kvällarna när vi slutade jobbet in till Hötorget och parkerade där och åkte hem. Många äventyrliga resor på vintern. Och det var ju mest elektroteknik, matematik.
Ja, sedan så blev du förman på elavdelningen. Vilket år var det?
Jag tror att vi kan säga att det var 1929 när Blomberg slutade. Jag var väl så kallad första montör ett tag från 1925. Och sen då när man fick ta hand om en sån chef, då hette det övermontör.
Ja.
Och sen började jag ju att studera på allvar för att få behörighet. Som ni känner till så fordras det ungefär som man för en båt, så fordras det att man kan föreskrifter, att man kan alla installationsteknik och anläggningsteknik. Både ur brandsäkerhetssynpunkt och ur annan synpunkt.
Ja, sen så började du jobba lite i politiken också. Och på den gamla goda tiden var det ju så att vi hade en lista för samhällets bästa, som den hette, där naturligtvis brukspatronen eller sedermera hovmästaren stod i topp. Och så varvade man med vanliga människor, så att säga, som man fick en fullmäktig församling. Och där vill jag minnas att jag har en lista hemma där du var med redan från början på 30-talet.
Ja, jag tror att det var en ganska tidig 30-tal. Jag vet inte om det var Gunnar Andersson som kom och frågade. Och på den där listorna var väl också Bodelsson och Åberg. Och jag stod väl kanske som supplang något år först, det vet jag inte, men jag kom in där. Och sen var det mer allvarligt sen kriget bröt ut 1939-1940. Då var de ju inkallade, de flesta. Så jag kan inte säga, men någon gång i mitten på 30-talet så var jag väl ordinarie i fullmäktige.
Ja.
Och det var ju mycket intressant. Man hade sitt sammanträde i Lilla Salen i missionshuset, vill jag minnas, på den tiden.
Ja, det var ju så att missionshuset kallas det i vanliga fall, men så ville vi liksom skryta lite, då kallade vi det också för kommunalhuset i världsliga sammanhang.
Det stämmer det.
Och nu tror jag att
Det är fortfarande hos Anders Sten och vi går över på band nummer 2 nu. Och då ska jag fråga Anders, utöver de här jobben vi har talat om hittills, så har jag för mig att du har varit engagerad dels i Länssparbanken, dels i Elinstallatörsföreningen, som är en distriktsförening med hela Stockholms län eller någonting sånt där. Och dessutom har du också varit fackligt engagerad. Hur du har hunnit med alltihopa. Kan du berätta lite om de där uppdragen?
Ja, det är nog riktigt, Torsten. Man vet inte själv hur man kommer in i alla kanaler och områden. Men den här, om vi börjar med Länssparbanken. Den Odelbergarna var väl med och startade den kanske för några 100-150 år sedan. Och där har väl de varit direktörer eller fullmäktige i. Men den fanns på huvudkontoret i Gustavsberg. Och där var det väl Blomqvist som höll till där. Men sen fann väl man med resonemang. Och det var väl med kommunala i Gustavsberg, Gunnar Andersson. Och då han var ju engagerad i som landstingsman och sådär. Att man skulle kunna flytta ut det där i samhället. Och då var min far tillfrågad. Och sen när min far gick bort, så var det automatiskt att jag måste ta hand om det där. Och där kom ju de som hade några kronor över och ville göra avsättningar. En del gjorde månatliga avsättningar. Kom hem i min fars bostad.
Vad säger du mera i din bostad?
Ja, det var en kort tid, för att sen kom han väl så. Sedan flyttades det där upp till Giselius, tog hand om det där. Man ansåg att skolan var... skolbarnen skulle ha kontakt med det där. Det hade de förut också. Men och då var det Giselius och Lunkan som höll till de där trådarna. Så var det med den Länssparbanken som numera har en banklokal i Gustavsberg. Där man kan komma in nu och greja det hela. Så det var väl inga stora belopp, men man skickade in redovisningslistor en gång i månaden.
Jag kommer ihåg att när man gick i skolan så fick man 10 öre extra av fabriken på varje krona och sen bankränta på både fabrikens belopp och egna insatsen. Och då sköttes det som sagt var på fabrikskontoret.
Stämmer.
Och hur var det med elinstallatörsföreningen då?
Ja, elinstallatörsföreningen, genom att det kom en ny behörighetsförordning 1919, men man kom inte igång med att tillämpa den eller skola om alla tidigare installatörer och montörer som fanns på landsbygden och på industrier. Man kallade det för industrimontörer, och på landsbygden var det väl lantmontörer eller någonting sånt där. Ja, men det var att alla skulle ha en behörighet. De skulle ha ett minimum utav fordringar ställde man som villkor för att de skulle få utföra. Och det var att de kände till installatörsföreskrifterna och kunde lagar och förordningar. Och att de var goda fackmän framförallt och kunde visa även det teoretiskt. Och det var att jag gick ju igenom min första installatörkurs någon gång på 30-talets början. Och sedan var det väl en 31 och en 32. Man gjorde så att man fick söndags och aftonskola med det, eller som man fick på sista en månad på dagskola. Men det var ju väldigt svårt då att både gå i skolan och sköta jobbet, för jag hade ju hand om det. Men det fick man göra på kvällen, hålla kontakt med montörerna, och på morgonen innan man for, och sen skuttade man iväg. Och det var ju väldigt hälsosamt och bra, för att man kände sig säker att man hängde med med i stockholmarna, även för de hade en förening i Stockholm som hette Stockholmsmästarna. Men de inrangerades också i de här elinstallatörerna. Nu har jag det att jag är engagerad som i styrelsen, kassör, och sen att jag är ordförande i många år. 1954 så avsade jag med det. För förhållandet var faktiskt det att man kunde vara både installatör vid ett elverk på landet eller en industri, och man kunde ha egen firma. Men sen fann man att elinstallatörerna borde helst vara firmainstallatör, men de som var engagerade fick vara kvar. Det var en mycket intressant tid i alla fall.
Det fanns flera sådana här elinstallatörer. Det fanns en på Ingarö, och det fanns väl på Värmdö och så vidare.
Ja, vi hade en på Värmdö, kan vi säga, Edgar Eriksson. Han kom ju från Karlskoga som väldigt ung grabb och fick anställning som installatör på Värmdö Elektriska, som det hette. Det var direktör Gren som var direktör för det där. Och sen hade vi Fransson på Ingarö. Ingarö installatörförening. Och så vi hade ju ett samarbete. Sen var det en ute på Strömma som hette, ja, jag kom faktiskt inte ihåg riktigt vad han hette, men sen var det, fanns det längre ut på Värmdö, så fanns det en fyra installatörer ungefär.
Sen så var det ju så att du var fackligt engagerad i Industritjänstemannaförbundet också. För det första, när organisera tjänstemännen i Gustavsbergs fabriker och hur du kom in i styrelsen och så vidare. Kan du berätta lite om det?
Ja, jag och Stjärna tror jag, och Sandberg, Edvard Sandberg, jag tror Iris Ekberg med. Vi var inne i allmänna avdelningen, eller vi skrev in oss i SIF innan avdelningen bildades här. Men när Gustavsberg såldes till KF 1937, då gjorde alla tjänstemän, arbetsledare och övriga in på kontoren och på avdelningen gemensam sak. Och for in till Stockholm och då bildade vi en egen avdelning här i Gustavsberg. Och där var till och med sonen till Odelberg, den här löjtnant Torsten Odelberg, gick med i SIF. Han var med in. Det var en väldig solidaritet. Och likaså de här äldre tjänstemännen, Stjärna var ju med förut, men Körling och Lutterman, allihopa gick med i den här föreningen. Och där var man ju engagerad i styrelsen, både jag och min far. Och det finns ju särskilda, ja, vi kan väl säga, vi har ju protokoll över det hela, har gjort även resumé över det hela, bra gott. Under de här åren, det är i alla fall 40 år nu som den har varit. Men sen försvann den avdelningen, SIF-avdelningen i Gustavsberg, och gick upp i den allmän stora avdelning i Stockholm igen. Och det är ju tendensen inom alla organisationer att det ska vara stora avdelningar. Men det finns bara en klubb här ute nu, kan man säga.
Jag vet att du också i egenskap av styrelseledamot ofta var den som förhandlade för SIFs räkning gentemot arbetsgivaren, Kooperativa förbundet. Det var väl intressant. Och vem förhandlade du med? Var det kamrer Eriksson först, eller var det först på Ruben Edqvists tid, eller Hjalmar Olsson, eller hur var det med det, förhandlingarna?
Ja, det där gick väl inte så förfärligt hårt till, men det var väl det att det var ju alltid anspråk på att det skulle förhandlas varje år, lönerna skulle justeras. Och då fick ju vi löneuppgifter från företaget, och vi fick det genom SIF också. Och sen hade ju SIF sina minimikrav som man skulle ställa, då försökte man förhandla lokalt. Och då var det väl ofta med, i det här fallet så var det väl Hjalmar Olsson första tiden. Och sen kom ju kamrer Eriksson med i bilden också. Och gick det inte bra så var det centrala förhandlingar. Då kom Adamsson som var ombudsman i SIF. Teksjö, de kommer ut hit eller vi får in. Och vi var inne även på centrala förhandlingar där hela KFs olika grupper, Luma och Kvarnen, affärerna vet jag inte om varannan taget. Men vi var ju uppe från ett centralt avtal för hela landet. Som, och det förhandlades då inne på SIFs kontor i Stockholm.
Om vi går sedan till dina andra uppdrag, så var du också kommunalt engagerad, och jag vet att du var ordförande i Folkpartiet i Gustavsberg, som var det största, även om det var litet, så var det största borgerliga partiet i gamla Gustavsbergs kommun. Där hade ni en liten grupp, det kunde vara kanske 4 eller 5 borgerliga gentemot 27 sossar och 3 kommunister. Kände du dig krossad och överkörd, eller var det så att ni kunde lösa det i samförstånd de åren? Eller kändes det pinsamt att vara en sån kraftig minoritet?
Ja, jag led väl inte så mycket av det, utan vi hade ju i allmänhet ett sånt gott samarbete. Det var väl i kommunalnämnden det där som allting lags upp och vi kände ju varann. Och från den synpunkten, det var väl inte så mycket som att bråka om. Men det är klart att vi kunde väl inte påverka saker och ting så där direkt. Utan då fick det ju gå till att man måste ge dem övertalning och på annat sätt. Och det där att man kände sig krossad, det på den gamla tiden var det aldrig så någon gång egentligen. Utan vi, och det var väl inte så många tokiga idéer som kom eller som man behövde vilja göra det. Nu på senare år då var det ju lite mera hårdragning då. Man får ju säga det tack vare att det var ett sånt gott samarbete mellan fabriken och kommunen. Så kunde ju mycket uträttas i Gustavsbergfabriken. Var ju med och delade 50-50 med kommunen när det var vissa allmänna saker. Men sen kom det ju nytt folk hit och de ville ju gärna att alla som var i fabrik, anställda i fabriken, de skulle faktiskt inte få vara med och ha någonting att säga till dem. För de menar på att de har påverkat ju. Men sånt existerade ju inte.
Ja, de sa alltid, minns jag, att det är fabriken som bestämmer. Och det, med det menar de den gamla bruksandan då kommunalkontoret var på fabriken. Men så var det ju inte.
Nej, det kan man inte säga. Det är klart att de hade, det är ju ganska tungt och man måste ju väl säga det, kunde man få en förmån i kommunen och att det är allmän nytta för människorna så utnyttjar man ju det. Så det tycker jag var ju felaktigt att säga att det vred snett. Det gjorde ju inte. För det var ju nya människor som hade kommit.
Ja, och nu så är du pensionerad sedan några år tillbaka. Du har inte blivit engagerad i pensionärsföreningen.
Du, jag har faktiskt inte känt mig som pensionär och gör det inte riktigt. Och jag tyckte väl att jag var med i så många andra föreningar så kan jag väl avstå ifrån den. Jag har fått inviter om att göra det och jag är faktiskt inte så effektiv där och det kommer väl an på att min hustru tycker inte om föreningslivet egentligen och hon tycker väl att vi kan ha det lite skönt hemma. Men jag är med i föreningen och jag stödjer den på det sätt jag kan. Och jag undrar om det inte ska vara lite yngre killar som hoppar in och sånt där.
Hur går det med skridskoåkningen och skidåkningen då?
Det börjar ju naturligtvis att sjunka lite. Det har ju varit en stora hobby. Man har ju en grabb när man börjar uppåt hela tiden. Ja, för bara några år sedan så. Och för, men jag märkte ju förra året att det går rätt trögt. Och i skidorna så får man vara försiktig ner för backarna. Och för så stretar det väl emot lite. Men inte ska jag lägga dem på hyllan för de finns klara.
Så att
kommer och skridskorna kommer ut, jo.
Du grips fortfarande av oro när du vet att det är blankis.
Ja, jag är till och med lite orolig för den här snön som kom och lag sig på isen nu, för det var ju tendens till bris här i veckan. Men då får vi ta skidorna och vänta på att det här tyar bort och kommer mera. Och att det kommer is i yttre skärgården.
Du, hur hinner du med hemma? Hur går dagarna? Sover du länge om morgnarna?
På sommaren då är man naturligtvis uppe tidigt och i farten och går ut och utnyttjar solen. Man går ut och gymnastiserar på altanen och rör på sig. Det finns ju alltid något att jobba med. Och, men jag får ju säga så här, när det är vissa ruskiga dagar då kan det vara skönt någon gång att få ligga i sängen till klockan 7:30. Men längre blir det inte i regel. Men i regel går man ju upp vid sjutiden.
Har du båten kvar?
Inte den båten som har gått från far till son och som har varit Kåges och Kejs. Den är borta för några år sedan. Utan däremot så har jag den båt som vi byggde som hobbybyggde. Bygger på Kattholmen 1951-1950. Då byggdes ju jollar. Och jag byggde föredrogligan Ökstock. Den har jag kvar.
Ja. Har du sörp i den också?
Nej, det är ingen sörp.
Den har du kvar ute på Holmen?
Den har jag på Holmen.
Ja.
Det har jag en liten snurra till. Men annars ror jag väldigt gärna. Det tycker jag är skönt med motion.
Vad tycker du om skärgården nu mot tidigare? Nämnde börjar avfolkas och så här. Vad tycker du om det? Du kanske bara är på sommaren.
Det är klart att det är väl det. Förr då träffar man när min mor och far levde och man tänkte som grabb, då kom man ju ut genom det. Att min mor var född där och min far, han älskade skärgård och båtar. Han också. Så då fick man ju fälla med ur och skur. Och det var kanske ganska hårt lastade båtar ibland. Och ofta var det segel, två lågårssegel. Man rodde ut på baggen och seglade fram till Särkebaden. Sen rodde man genom fällströmmen och sen seglade man. Och ofta var det så med det att man fick sitta ro på en sida för att inte man skulle driva allt för långt. Det var på den tiden, visst var det skönt. Men min far byggde ju då på Törnöden 1923. Och efter min fars bortgång så delade min mor upp det som hon hade kvar utav hemmanet på Ekholmen och på Högholmen. Och det tyckte jag var väldigt förståndigt, för att man behövde aldrig bli någon tvist om någon arvsfråga. Utan hon tog ut lantmätaren och det var 7 bitar och sen fick vi dra lott om det. Sen fick var och en vara nöjd med sin bit. Och det tycker jag var väldigt bra.
Ordning och reda.
Ordning och reda. Jag tycker att jag har underbart utbyte av det som rekreation. Och det är väl ofta för bästa spärgarna att de söker sig. Att kunna få komma till en liten ställe och stuga och vara, det tycker jag är underbart.
Men den på vintrar är allt ute?
Nej, det ligger, man har ju inte el där ute och man har de gamla stugan inte vinterborna, men jag har byggt en till, jag har nämligen 2 tomter där.
Ja.
Och, men ändå, så då skulle det egentligen bli bara till att såga ved och elda, jag tror att, och jag tror inte det är så bra för luftrören alla gånger heller. Så jag föredrar.
Tror du att det här man säger om att man ska få flytta ut stadiga människor i skärgården som ska bo året runt boende och försöka få jobb där ute, tror du att vi kan öka befolkningen på Nämndö till exempel, som är så nedgått befolkningsmässigt?
Ja, Nämndö är ju ett sorgligt exempel där vart efter de dör ut så kommer det inga nya. Utan jag tror att det är nog väldigt svårt att få ditt fast. Utan det är ju krav. Man ska ju ha en inkomst. Man ska kunna leva drägligt. Men på fisket går det inte. Utan då måste det väl vara någonting annat som stimulerar.
Fiska de på Nämndö där, dina grannar? För de var grann mycket.
Det var då Dahlgren. Han fiskade mycket. Och sedan var det de här Gustavssönerna. Och Sjögrens och Jonsson. De är gamla. Jonsson, han är väl 85 år och de andra är utdöda. Dahlgren, han är död allihop.
Ja. Ja. De bodde på Ekholm.
De bodde på Ekholm. Ja. Så han la ju sina kassar och sina nät och de höll på. Men jag tror att det var ju mest på att hyra ut. Det var nog mest lönsamma.
Ja. Hade de svårt att få fisken till stan
eller
gick det med båt?
Det gick ju båt faktiskt. Ångbåt har ju gått ända från 1800-talets slut. Men kanske på vintern, då var det väl avstängt.
Ja.
Så att de kunde få in strömmingen ganska tidigt.
Ja, Anders, vi tackar för den här lilla pratstunden. Hilding och jag, vi önskar dig lycka till och vi ska nu lägga det här lilla intervjun i kulturnämndens arkiv som vi då spelar upp när vi har några tillställningar och så vidare. Och jag tackar så mycket och önskar... Hilding har slut på bandet och...